Nu ska jag läsa från andra Konungaboken 13. Och där ska jag läsa från den 13:e versen, nej 14:e versen. Andra Kungaboken 13 från vers 14. Det är Elisa som är profet i landet då, och den här tiden är det Joas som är kung. När Elisa låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Israels kung Joas ner till honom. Han satte sig gråtande hos honom och sa: min far, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Då sa Elisa till honom: hämta en båge och pilar. Han hämtade en båge och pilar åt honom, och han sa till Israels kung: grip bågen med din hand. När han gjort det la Elisa sina händer på kungens händer. Sen sa han: öppna fönstret mot öster. När han öppnat det sa Elisa: skjut. Och han sköt. Då sa han: en Herrens segerpil, en segerpil mot Aram. Du ska slå arameerna vid Afek så att det förgås. Sen sa han: ta pilarna. När han tagit dem sa han till Israels kung: slå på jorden. Han slog tre gånger och sen slutade han. Då blev gudsmannen arg på honom och sa: du skulle ha slagit fem eller sex gånger, för du hade du slagit arameerna och gjort slut på dem. Nu kommer du bara att slå arameerna tre gånger. Det är ju en spännande text där, tycker jag. Kungen känner sig hotad av arameerna, och han går då till profeten. Det som står i versen före det här, det är att Joas är en av kungarna som inte följde Gud, utan han gick sin egen väg. Men när han kom till en kris, då vände han sig till profeten. Och profeten hjälper honom att skicka en segerpil. Och då tänker man sig: ja, men yes, nu har profeten lovat att jag ska få seger. Men så vänder sig profeten om och griper pilarna och slår i marken. Och jag undrar ju vad han tänker, liksom den här med kungen. Ska jag ta alla pilar? Nu, jag har försökt att få reda på hur många pilar det fanns i en sån här koger där man har pilarna. Och jag har inte hittat någon riktigt bra siffra. En del säger 40, att det var omkring 40 pilar. Det kan ju vara lite svårt att greppa om det är 40 pilar, om man ska slå 40 pilar. Men låt oss säga att det var en bunt, 10 pilar åtminstone, som man ska greppa tag i och så slå i backen. I den engelska översättningen står det att han slår tre gånger och sen håller han upp pilarna. Här står att han bara slutade, men där står att han som höll upp pilarna. Antingen tänker han så här: det här är så tokigt, varför ska jag hålla på och slå pilar i backen, så att han slutar. Eller så tänker han: tre gånger, det måste ju ändå räcka. Eller så ja, men tre gånger, nu har jag fått tillräckligt av Guds välsignelse. Profeten blir arg på han och sa: du skulle slaga åtminstone fem eller sex gånger. Då skulle du ha förgjort dem för alltid framåt. Alltså, då skulle du inte bara ha slagit arameerna för din tid. Då skulle du också ha gjort så att landet hade blivit skyddat från arameerna även under nästa kung. Den här texten har jag fastnat för. Vi har i Klöverträsk, jag har ju en pingstförsamling där jag är med. Jag måste ärligt säga, vi tycker efter pandemin att vi har som aldrig riktigt kommit igång. I alla fall är det min vision, eller min del. Och den delas utav liksom äldste. Vi har som inte kommit dit vi var före pandemin. Vi står fortfarande och stampar lite grann. Så den här månaden som har varit i februari har vi faktiskt utlyst en bönemånad, då vi har kyrkan öppet mellan klockan 18 till klockan 20 varje kväll, då vi ber, har 2 timmar bön. Gud, vad vill du med vår församling? Vad vill du med vår bygd? Vad vill du med oss framöver? Och då har jag kommit tillbaka till den här texten. Det är så lätt att man går in i, ja men nu vill vi Gud ska göra någonting. Och han har redan skjutit segerpilen. Nu får ni, jag drar ju alltid mina långa liknelser. Ni får ju se om ni tycker de håller eller inte. Men det är bra. Då tänker jag mig så här, ja men det är så lätt att vi, ja men om man nu bara tar oss själva i Klöverträsk, ja men vi går in i bön. Gud, vad vill du med oss? Vad vill du, vad har du för tanke? Och så ber vi tills det känns bra. Eller det känns hyfsat bra, kan man väl säga. Och sen drar vi igång alla aktiviteter igen och gör som vi alltid gjort. Och ibland så funderar jag på om Gud skulle önska att vi slog de där pilarna 5 eller 6 eller 7, eller lika många som pilarna fanns, 10 gånger. Att inte ge sig med att det börjar på kännas bra, utan att man verkligen skulle komma igenom ordentligt i bildligt språk. Ja. Fastna för ett till bibelord från Lukas. När Jesus, Lukas 9. När Jesus träffar på lite folk. Några vill följa med och några ber han följa med. Och det står så här i Lukas 9 från vers 57. Lukas 9, vers 57, när Jesus vandrade på vägen. Där står det så här. Medan de vandrade vägen fram sa någon till Jesus: jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa han: följ mig. Mannen svarade: herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom: låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike. En annan sa: jag ska följa dig herre, men låt mig först ta farväl av mina familj. Jesus svarade: den som sätter handen till plogen och sen blickar bakåt passar inte för Guds rike. 3 olika människor som Jesus vandrar på, som Jesus träffar på vägen. Ingen har dåliga intentioner. Alla vill följa Jesus. Den första kan man ju fundera på hur Jesus uttrycker det. Sen kommer en man till Jesus och säger: jag vill följa dig vart du än går. Och Jesus är ju liksom inte uppmuntrande. Människosonen har ingenstans att vila sitt huvud, är hans svar. Och det är väl ett sätt att visa att följa Jesus kan kosta allting. Det behöver inte göra det, men det kan det. Och då behöver man vara beredd att kunna lämna det som känns roligt och bra. Och som är mänsklig framgång och rikedom. Kanske man måste offra om man ska följa Jesus. Finns ingenting som tyder på att man ska få ett fint hus och en fin tillvaro om man vill följa Jesus. Det kan faktiskt kosta allt. I det andra exemplet så vill mannen gärna följa, men han vill först gå hem och begrava sin far. Och vad betyder det då? Alltså, skulle den mannen ha varit där om begravningen inte redan hade skett? Jag har läst en tolkning på det här, att en judisk begravningsritual kan ta 12 månader för en nära anhörig att utföra. Alltså, det finns mycket mer än att bara ha själva begravningsceremonin och själva begravningsakten i en ordentlig begravningsritual i den judiska traditionen. Så någonstans kanske den exemplet vill visa oss, nej, men det är inte traditionen man ska följa. Vill man följa Jesus så kan man inte följa den gängse traditionen. Man behöver släppa även det och gå vidare. Det kan jag tänka på i våra kyrkor. Hur mycket av det vi gör vi av tradition? Så här har vi alltid gjort. Och det känns som det är det som Gud har tänkt. Men det kanske inte är det. Gud kanske har nya saker framför oss som vi inte har gjort förut. Men nya saker att erövra. Och den tredje vill gå och säga adjö till sin familj. Och så tar Jesus-liknelsen om att man börjar på ploga, så kan man inte vända sig omåt. Och det är ju så, när man kom med plogen där efter tjuren eller vad man hade, så kunde man inte börja på, man var tvungen att titta rakt framåt för att inte fåran skulle bli krokig. Så då kunde man inte blicka sig bakåt. Och det kan ju också vara lätt när vi vill följa Jesus och börja på tänka bakåt. Men Gud, han har nya tankar för oss framåt. Bara nya saker vi ska få vara med om. Och därför säger ju Jeremia, Gud till Jeremia, Jeremia 29 och vers 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Tänk att kunna ta de här pilarna och inte fundera på vad jag behöver offra, utan vara beredd att offra allt om jag fortsätter slå de här pilarna. Att inte fastna i tradition och ritualer. Och inte blicka bakåt, utan i Guds namn få gå framåt och vinna den seger som man har tänkt vi ska vinna. Inte ett halvhjärtat seger. Jag egentligen fastnar mest för det. Nu är jag tillbaka till Joas och Elisa. Alltså, halvhjärtat. Och det där ibland, jag funderar på mitt eget liv. Nu får ni höra hur man funderar på sig själv. Jag lever halva min tid i Stockholm och halva min tid i Klöverträsk. Är man helhjärtad någonstans? Eller är man bara halvhjärtat? Man blir splittrad. Tar jag de där pilarna och slår dem tillräckligt mycket? Eller är jag själv nöjd när jag har det bra i livet? För jag har det ruggigt bra. Jag har ett jobb som är välbetalt. Jag har allt man kan önska sig. Och det där är ju alltid en fråga. Vad vill egentligen Gud med mitt liv? Vad vill Gud med ditt liv? Ger vi oss så helhjärtat som Gud önskar att vi ska göra? Jag läste förut någon gång och jag brukar alltid fastna för den här texten, kommer jag gång på gång tillbaka till. Hesekiel 47. När den här mannen som visar det nya Jerusalem tar honom till husets ingång. Hesekiel 47, det är första kapitlet, det är första versen. Hesekiel 47, vers 1. Sen förde han mig tillbaka till husets ingång. Och där fick jag se vatten rinna framåt, fram under husets tröskel på östra sidan. För husets framsida låg mot öster och vattnet flöt ner under husets södra sida, söder om altaret. Sen förde han mig ut genom norra porten och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram på den södra sidan. Sen gick mannen med ett mätsnör i handen ett stycke mot öster och mätte upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet, och det räckte mig till vristen. Sen mätte han upp ytterligare 1000 alnar och lät mig gå där genom vattnet, och där räckte det mig till knäna. Ännu en gång mätte han upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet, som då räckte mig till höfterna. Ytterligare en gång mätte han upp 1000 alnar. Och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Det här brukar vi ofta se som en bild på den heliga ande i vårt liv. Att den heliga ande vill vara en ström i ditt och mitt liv som bara flödar fram. Och jag tror Gud vill mäta upp 1000 alnar till. Är du och jag nöjd när det forsar lite vatten över fotknölarna? Är vi nöjd när Guds ande strömmar i oss till knäna? Är vi nöjd när Guds ande strömmar över höfterna? Då är det ganska jobbigt. Då är det ganska mycket ström. Man känner verkligen Guds kraft. Men Guds kraft. Gud vill mäta uppåt oss så att vi inte kan gå. Att vi själva tappar kontrollen och vi måste bara hänge oss till Guds ström. Gud vill mäta upp de där anorna till dig och mig. Och den stora frågan är egentligen inte, kan Gud göra mer i ditt och mitt liv? Den stora frågan är mer, vill du och jag släppa på Guds ande i vårt liv så att Gud kan göra mer i vårt liv? Det står i Efesierbrevet 3 från den 20:e versen. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om och tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber. Och till och med allt vad vi kan tänka oss. är helt fascinerande vilken Gud vi har. Och så tänker jag på den här kungen. Tänk om han hade slagit bara 2 gånger till med pilarna. Vad hade han då fått vara med om tillsammans med Gud? Jag såg på Facebook och sen så blev jag påminn om det här ute när jag kom in. Att jag såg er innan ni var i Vistresk och sjöng. Och jag hittade ett bibelord, inte liksom det här, nu tror ni att jag läser det här bara för att ni stod där och sjöng. Det var inte det, men jag fastnar för det här bibelordet som jag tycker passar in på Korskyrkan i Älvsbyn när jag läste det här bibelordet. Det är från Josua 14, från det 6:e kapitlet. Nej, från den 6:e versen. Josua 14, vers 6. Juda barn trädde fram inför Josua i Gilgal, och kenisiten Kaleb, Jefunnes son, sa till honom: du vet vad Herren sa till gudsmannen Mose om mig och dig i Kadesh Barnea. Jag var 40 år när Herrens tjänare Mose sände iväg mig från Kadesh Barnea för att spä landet. Och jag lämnade sedan rapport efter mitt hjärtas mening. Mina bröder som hade varit med mig där uppe fick folkets hjärtan att bäva. Men jag följde i allt Herren min Gud. Då svor Mose den dagen en ed och sa: det land som dina fötter har beträtt ska i sanning vara arvedel åt dig och dina barn för evig tid, därför att du i allt har följt Herren min Gud. Och se, nu var Herren som har lovat mig leva dessa 45 år sedan Herren talade detta till Mose när Israel vandrade i öknen. Se, jag är nu 85 år. Än idag är jag lika stark som den dag Moses sände iväg mig. Som min kraft var då, så är den än idag när det gäller att strida, dra ut och komma hem. Ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där med stora och befästa städer. Om bara Herren är med mig ska jag fördriva dem så som Herren har lovat. Josua välsignade då Kaleb, Jefunnes son, och gav honom Hebron till arvedel. Kenisiten Kaleb, Jefunnes son, fick därför Hebron till arvedel, så som det är än idag, därför att han i allt följde Herren Israels Gud. Men Hebron hette tidigare Kiriat Arba efter den störste mannen från anakiterna. Landet hade nu ro från krig. Kaleb var 85 år. Mose var 80 år när han började på ta egyptierna ut israeliterna ut från Egypten. För Gud finns ingen ålder. Jag ser tyvärr väldigt många som tar pension från jobbet. Och det ska man göra. Men också pension ifrån. Nu tycker jag, jag har gjort mitt. Jag har gjort mitt för Herren. Jag har gjort mitt i arbetslivet. Jag har gjort mitt för Herren. Men tänk att det finns ingen pensionsålder. Så därför är det. Det var ju en ungdomskör som var i Vistresk. Och det är ju så. Va? En ungdomskör stark i kraft. Det handlar inte om ålder. Det handlar inte om yttre förutsättningar. Det handlar om, är jag beredd att slå de här pilarna och lita på att Gud ger den kraft och den makt som han har. För Gud är ingenting omöjligt. Så om Joas hade först skjutit segerpilen och sen tagit de här pilarna och dunkat i backen tills Elisa hade sagt nu är det nog, då hade han fått vinna en ordentlig seger. Vi har i styrelsen i Klöverträsk sagt så här. Nu har vi snart bett en månad. Och vi ser faktiskt att det ger resultat. Liksom inte, än har det inte hänt stora ting. Men det händer någonting med människor när man träffas och ber. Och vi har sagt, nej men, en månad är inte tillräckligt. Vi får fortsätta slå de här pilarna. Vi tar en månad till, så får vi se vad Gud säger efter en månad till. Men Gud måste visa vad vi ska göra. Och lite så är väl sammanfattningen av min predikan. Greppa de här pilarna. Lita på segerpilen som Gud har skjutit genom korset, genom Jesus har dött på korset och vunnit en seger. Ta de pilar du har. Ta det du har. Och ropa inför Gud. Här är jag. Jag vill dunka de här pilarna i golvet, bildligt talat, tills jag vet vad du vill att vi ska göra. Vad du vill att jag ska göra. Jag vill få den kraft som du bara kan ge. Ja. Jag hoppas att kunna inspirera, men framförallt som jag sa från början så är det här minst lika mycket en inspiration till mig själv. Maurits, vad är du beredd att satsa för att nå framgång i Guds verk? Inte liksom att församlingen i Klöverträsk ska bli något stort. Vad vill Gud att du ska göra, Maurits? Vad vill Gud att du ska göra för att Guds verk i Älvsbyn ska nå framgång? Amen. Jag tackar dig, Herre, för att du har vunnit segern på korset, Herre. Du har vunnit allting på korset. Och jag ber, Herre, att vi ska inte bara slentrianmässigt följa dig, utan att vi ska följa dig och verkligen kunna ge allt, Herre. Kosta vad det kosta vill, så vill vi följa dig, Herre. Och vi vill ta de här pilarna och dunka dem i marken, Herre, tills du ger oss den seger som du, bara du kan ge. Låt oss få se stora ting tillsammans med dig. Saker som inte vi ens kan tänka oss, utan bara som du har i beredskap för oss, Herre. Jag tackar dig, Jesus, för att det spelar ingen roll om man är 5 år, 10 år, 20 år, 40 år, 80 år. Du vill verka genom oss, Herre. Och jag ber att du ska verkligen göra det. Vi ställer oss till ditt förfogande, Herre. Gör vad du har tänkt i våra liv. Och gör vad du har tänkt i den här bygden. I Älvsbyn, Herre. Jag ber så. Amen.